Nu så ska vi läsa ifrån Lukas evangelium, det 19 kapitlet och verserna 1-10. De kommer upp på väggen, och har du med dig din egen bibel så är det Lukas 19, 1-10. Där står det så här. Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sakaios, och han hade hand om tullen, och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: skynda dig ner, Sakaios. Idag ska jag gästa ditt hem. Sakaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Sakaios ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Herre, låt ditt ord få vara ett ljus på vår stig och en lykta för vår fot, vi ber. Amen. Det är strax innan den sista påsken i Jesu liv. Han går genom palmernas stad som Jeriko kallas. Han är på väg mot Jerusalem. Och i den här berättelsen så kommer vi att få möta en person som är chef för det lokala tullverket, Sakaios. Vi brukar säga att Jesus, han står på de svaga, på de fattiga, på de marginaliserades sida. Det är sant. Och exemplen är många. Men den här berättelsen visar en twist på det där, en liten variant på det där, som är ganska viktig. Sakaios är annorlunda. Han är marginaliserad, och hans marginalisering, den består liksom i, inte i att han är sjuk eller fattigdom eller att han tillhör ett annat folk. Sakaios är jude, och hans status, den bär bara tre bokstäver. Tänk dig det att bli benämnt så. R-I-K, det är allt som sägs om honom. Han är rik. Det är liksom, det är allt. Han finns i centrum av allting. Inte i marginalerna. Eller i alla fall inte alltid i marginalerna. Han finns i centrum därför att när saker och ting ska handlas och köpas och säljas, när saker och ting ska transporteras in och transporteras ut ur Jeriko, så finns han där. Han är mitt i händelsernas centrum. Ändå så är han helt marginaliserad. Han är den där personen man inte vill vara med. Han är den där personen man inte bjuder hem. Ingen vill egentligen ha med honom att göra. Men ändå är det här ett möte där den här personen Sakaios möter Jesus och sin egen räddning. Och han gör det i åtminstone 3 stationer. Jag känner mig som den klassiska frikyrkopredikanten när jag håller upp 3 krokiga fingrar. Visst ska det vara så, ni som har varit med förr. Nej, det är kanske en annan kyrka. I alla fall, den första stationen för att nå sin frälsning, det är att han behöver klättra upp i ett träd. Ni hör att det här blir avancerat. Det andra är att han behöver komma över folkmassan. Det tredje är att han behöver ta med sig Jesus hem. Det är egentligen allt du behöver ta med dig idag. Klättra upp i ett träd, komma över folkmassan, ta med dig Jesus hem. Vi är färdiga. Det är dags för kyrkkaffe. Nu ler ni mer än någonsin när det gäller kyrkkaffe. Underbart, det blir det efter gudstjänsten. Nummer 1, klättra upp i ett träd. Tänk dig en kultur som är långt mycket mer formell än våran. I allt, i klädsel, i sätt att vara, i sätt att tala. Där kommer det lokala tullverkets chef springande på gatan. Och nej, det är inte kraftprovet. Det är inte alliansloppet. All heder åt er som har varit med där. Det här är inte för att akut lösa en arbetsuppgift. Nej, han springer för att klättra upp i ett trä. Tullchefen. Kan du se det framför dig? Folk måste ju undra. Eller de undrade nog inte så mycket. De tänkte nog han var galen. Där kommer han. Och han springer som ett barn. Eller hur? Barn springer. Alltså den här kyrkan är nog världens bästa kyrka för ett barn. Här kan man springa. Här finns det så stora ytor. Tänk det hem som hade sån här ytor. Som den här byggnaden liksom. Man kan springa hur långt som helst. Tills man blir alldeles trött. Och där springer den vuxne tullchefen. För full fart som ett barn. Och han klättrar upp i det perfekta klätterträdet. Varför? Jo, han vill komma högt upp för att se Jesus. Det gick säkert inte obemärkt förbi. Skämde han inte ut sig? Jo, det gjorde han säkert. I alla fall tyckte folket runt omkring sig honom det. Men så kom jag att tänka på ett annat bibelord. Matteus kapitel 18, vers 3. Det säger Jesus så här. Han säger om det eviga livet, om räddningen, säger han så här. Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni aldrig in i himmelriket. Han säger inte om ni blir barnsliga, utan ni ska bli som barn. Barnlikhet. Vad är det? Jag tänker nyfikenhet. Nyfikenhet inför vad livet är för någonting. Ärlighet, öppenhet. Sökande efter kunskap. Lärande. Barnlikheten kan också vara ett tecken på att man har blivit en stötesten. Man är lite enkel. Man behöver inte vara enkel på ett negativt sätt för att vara barnlik. Men tänk dig då att man söker honom. Han som kallas för stötestenen. Han som folk har jobbit med, svårt med. Det andra som Zacchaeus måste göra, det att komma över folkmassan. Jesus, när Jesus bjuder in sig till tullchefen, så muttrar folkmassan. Han har tagit in hos en syndare. Tänk dig om det skulle hända i Trollhättan. Just det. Det kanske händer i Trollhättan. Nu är han där. Nu är hon där. Eller hur? Visst har vi hört det. På ett eller annat sätt. den där markeringen. Sakaios var egentligen jude. Men han hade tagit anställning hos romarna, den romerska staten som ockuperade landet. Han hade tagit anställning och hans jobb innebar att hjälpa dem att kräva in tull och skatt av lokalbefolkning och handelsmän. Med andra ord så är han en slags medlöpare. Sakaios, han är en förrädare i den bemärkelsen av sitt eget folk. Han möjliggör ockupationen. Rikedomen som han tar in, den är dels skatt och dels för att kunna finansiera sig själv. För så får han sin lön. Och det visste romarna mycket väl om. Alla visste om det. Även i staden. Han är den lokala representanten för allt ont som händer oss. Då blir man inte populär. Det är klart att folk uppfattade honom och upplevde honom som en syndare. En som har missat de heliga målen med livet. Om Sakaios överhuvudtaget skulle komma fram till Jesus, så är han tvungen att komma förbi folkmassan. Mm-hmm. Du vet, alla de där som har en invändning mot honom. Och som han vet om. Jag menar, han är ju i den här lilla staden varje dag. Han vet om att det är så här. Och han behöver inte bara liksom komma över dem för att se längre rent fysiskt. Utan för att komma vidare i sitt eget liv. För att någonting överhuvudtaget ska kunna lossna i hans liv behöver han komma förbi den muttrande folkskaran. De ondgör sig över honom. Det finns en risk med religiös nitiskhet att den faktiskt skadar. Och här kan vi se ett sånt fall. Och vi är alla, det här är lite speciellt, genom att vi är människor med känslor, med tanke om vad som är rätt och fel, så tror jag att vi alla är kapabla till att bli dömande på ett eller annat sätt. Nu kanske det är värt att säga att jag tror faktiskt Jesus i det här ögonblicket faktiskt också ser Sakaios som en syndare i bemärkelsen han har missat de gudomliga livsmålen i livet. Men detta, men, och då ett stort men, det finns någonting stort i det Jesus gör. Han säger inte ett hårt ord till Sakaios. Hårda ord, det sparar Jesus till fariser, skriftlärda, människor som muttrar på andra människor. Där ser vi det. Men aldrig i dessa utsatta, svaga människor. Oj. Istället vill han träffa Sakaios. Han vill möta honom som människa. Vem är han bakom tullverksdräkten? Måltid, att komma till bordet, är någonting i våran kultur och någonting lite annorlunda i det antika Israel. Där är måltiden, kvällsmåltiden framför allt, en religiös företeelse. Den är liksom kopplad, den kopplar det privata livet, familjelivet med religionen. Den är så viktig, så en av de mest karaktäristiska sakerna är sabbatsmåltiden. Maten, tillfället att äta maten, är helig. Man sätter sig till bordet och sen gör man inget annat. Man sitter där, man äter, man umgås. Det är en helig stund. som en gudstjänst. Där finns inga mobiler. Där finns ingen, jag ska bara gå bort och prata med den och den. Nej, man äter. Och när man är färdig går man och lägger sig. Det är liksom inte som när jag äter. Ni vet. Sådär. Och så är det färdigt. Jag har fått i mig maten. Yes, nu kör vi. Utan här tar det sin tid. Och det är så det är tänkt. Det tar sin tid. Det tredje som man behöver göra, det är att ta med sig Jesus hem. Alltså han behöver bli som ett barn trots att han är vuxen. Han behöver öppna sitt sinne mer och se mer än det som han förstår sig på. Han behöver våga uppfatta det som Jesus vill säga honom bortom liksom de fina och vanliga sakerna. Han behöver komma över folkmassans hånande och ogillande. För vet du, här har vi en risk. Den här är så stor att vi fastnar där. I det vi vet eller tror andra säger om oss. Och så är det nog där. Tro mig, jag är expert. Jag vet precis vad jag pratar om. Kanske du också har gjort det. Fastnat där. Vad andra säger. Eller du tror andra säger. Väl uppe i det där trädet i sykomoren så är det inte Zacchaeus som står och ropar: Jesus, hallå, här är jag, kom hem till mig. Han kunde ha gjort så. Men här är det så speciellt. Det är Jesus som tittar upp och säger: Zacchaeus, idag vill jag gästa ditt hem. Gud är alltid den som söker först. Var du än befinner dig i livet, han har sökt dig först. Och det är på det du och jag har att svara. Han har alltid sökt dig först. Så kommer han hem. Han tar med sig Jesus hem. Kan du, alltså, sån speciell situation, folk har sagt vad de tycker och ändå tar han med sig Jesus hem, och Zacchaeus är glad. Han är så glad. Han är så glad så att vi 2000 år senare kan läsa han är glad. Då är man riktigt lycklig. Så händer något i det där samtalet. Vi vet ingenting om det samtalet. Det enda vi vet är att han bestämt sig för att om han, jag vet inte om han har eller inte har tagit pengar ifrån folk, men jag misstänker att han har gjort det. Om han har gjort det, säger han, så ska han betala tillbaka lite grann. Avbetalning. Nej, inte alls så. Han ska inte ens betala tillbaka det han är skyldig. Utan av egen fri vilja. Och jag tänker någonting har hänt i hans liv där i det mötet. Så bestämmer han sig för att han ska betala tillbaka fyrdubbelt. Fyra gånger. Fyrdubbelt alltså. Det är mycket. Det har han bestämt sig för. Det är ingen som har sagt, vi behöver göra en plan här nu. Du behöver fixa det här. Han har bestämt sig för att han gör detta. För att göra en sån sak krävs det att man själv vill det. Och man vill det jättemycket. Ni hör vilken allvarligt djup teologi det här är. Han vill det jättemycket. Vad händer om du och jag bjuder hem Jesus? Alltså jag menar nu inte kanske duka upp ett bord och tänka att Jesus kom. Utan bjuder hem honom in i våra liv. Vad kan hända med oss? Vad gör det mötet med mig? Jag tänker att det alltid gör någonting nytt. Och är det som så att, att du inte känner att du har bjudit hem, att du har sagt: var min herre, var min frälsare. då kanske det här är en god stund att få göra det. Jag kommer att stå längst ner för den som vill ha förbön. Det kan handla om vad som helst. Kanske om det här. I samband med nattvarden och utdelningen av den. Så står jag längst ner. Kom, så ber vi tillsammans. Förbön är att vi ber, jag ber för dig. Vi ber tillsammans. Tillsammans är vi liksom starkare. Idag kommer vi att fira HHN, som det hette när jag gick i scouterna. GTJHHN, det betyder nattvardsgudstjänst. Det stod ute på Storgatan 36 där missionskyrkan låg. Det betyder Herrens heliga nattvard. Vi ska fira den. Det är som en måltid där vi får ta del av det Gud vill göra i våra liv. Det är som en hälsning ifrån framtiden, ifrån himmelen. Och du och jag får ta emot den med vår tro, med vårt tvivel, vem vi än är. Nattvardsbordet står öppet.